Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, hjälp oss att förstå vad det är att du har blivit vår bror, att vi har fått bli Guds barn. Och behåll oss alltid som Guds barn på vägen som ofta går genom dunkla snår, farliga ställen. Så att vi ändå lyckligt kommer fram vid din hand till himlen. Amen. Predikotexten idag, det är ju tema idag är Guds barns trygghet. Och predikotexten har vi redan hört, men dessutom ska vi få den här framför oss och dessutom få lite i olika variationer som visar att det här är en text som är verkligt förunderlig. En oerhört stark text, en underbar text. Som rubrik kan vi sätta från slavar till Guds barn. Texten sammanfattar det uppdrag som Jesus fick då han sändes av sin himmelske far hit i världen och kom hit för att utföra frälsningsuppdraget för vår skull. Det är som en okänd sångförfattare beskriver med orden: inte för änglar kom Jesus till jorden, nej för oss människor föddes han här. Han kom som det sades i adventstexten, där som citeras i Lukas 4, för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. I den här texten talas det om slavar. Vi får skatta oss lyckliga över att vi inte behöver vara slavar. Och att vi inte heller har slavar i vårt samhälle. För det var inte lätt att vara slav. Då hade man ingenting. Ingen egen vilja, ingen egen egendom. Inga pengar eller ägodelar. Utan var helt sin husbondes ägodelar. Och nu sägs det här att det var på samma sätt med oss. Vi är slavar. Vi har varit slavar under världens makter. I katekesen sägs att vi har varit slavar under synden, döden och djävulen. I djävulens våld. Det är de makter som binder oss så att vi inte är fria. Sådana vi är av vår natur. Men nu har det hänt någonting. Jesus kom för att befria slavarna. Eller som Paulus beskriver det, för att friköpa de omyndiga, de som stod under lagen, för att ge dem rätten att vara Guds barn. Och inte längre behöva vara slavar. Du är inte längre slav. Det är huvudkontentan av den här texten. Vi ska se på bild nummer 2. Som är samma text, men som har lite markeringar. För när jag börjar titta på den här texten och fundera på predikan, så börjar ett mönster komma fram som bara blev mer och mer intressant ju mer jag studerade den. Jag markerade en del ord och såg att det blev en symmetri. Det är som en spegel mitt i texten. Det första markerade är arvingen är omyndig. Jämför det med senare delen av vers 7. Där står det, du är inte längre slav, utan en son, en arvinge. Det har skett en stor förändring. I den andra versen talas det om en bestämd dag som fadern till de här barnen i fråga har bestämt. När arvingen inte längre ska betraktas som en slav. Utan får rätt att kallas Guds barn. I den första halvdelen av vers 7 står det, du är inte längre slav. Nu har det alltså hänt. I vers 3 står att vi var slavar. Helt konkret, starkt. Men i vers 6 står det, ni är söner. I vers 4, den första delen, står det att Gud sände sin son. I andra delen av vers 5 står det att han skulle friköpa, nej det står i vers andra delen där, att vi skulle få söners rätt, andra delen av vers 4. Och sen i mitten kommer höjdpunkten. Där är Jesu uppdrag i detalj framställt. Jesus föddes av kvinna, han föddes av jungfru Maria. Och det här anknyter till syndafallsberättelsen, när Gud säger till ormen att kvinnans säd ska söndertrampa ditt huvud. Nu har det skett. Han föddes av kvinna. Han ställdes under lagen. Det hörde vi också i evangelietexten, hur han måste bäras fram till templet enligt Mose lag. Och vi har också andra exempel på det här, hur Jesus måste ställas under lagens alla krav. Vi ska gå vidare till bild 3. Jag har lite arrangerat om de här verserna så att det har blivit ett mönster. Det här kallas med ett grekiskt ord chiasm. Vi byter ut versnumret samtidigt mot andra nummer som blir speglade i den här texten. Vi kan jämföra där ett A i början med ett B, den allra sista meningen. 2A mot 2B och så vidare igenom den här texten. Och där finns julens koncentrerade budskap i mitten. Född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Jesus blev sann människa. Han blev en människa som vi, men det finns ett undantag. Han var utan synd. Han hade ingen synd gjort därför att han hade avlats av den helige ande. Inte på samma sätt som människor kommer till. Men han måste likväl, fastän han var utan synd, så måste han ställas under lagen. Och vi såg det redan i den här evangelietexten. Och det finns mera exempel. Han måste döpas av Johannes döparen, som han sa, för att uppfylla all rättfärdighet. Varför det? Varför måste all rättfärdighet uppfyllas på det sättet? Jo, för att friköpa dem som stod under lagen. Vi sa redan, sådana vi är naturen, är vi sålda till slavar under synd, död och djävul. Det här har skett genom att vi har fått i arv den belastning som Adam och Eva genom sitt syndafall drog över mänskligheten. Sen det så har alla människor blivit belastade med detta slaveri. Så kunde man uttrycka det. Då de åt Adam och Eva av den frukt i lustgården som Gud hade förbjudit dem att äta av, då drog de över mänsklighetens skuld. Men samma dag lovade Gud att det ska komma en som ska vara född av kvinna och som ska trappa sönder ormens huvud, segra över djävulen. Efter syndafloden valde Gud ut ett folk där den här linjen fram till Jesus skulle förverkligas. Abraham, Isak, Jakob, från Jakobs stam, Judas stam och så vidare. Där skulle Jesus födas som människa i detta släkte. Många gånger såg det dåligt ut. För det här folket, det syndade grovt. Och Gud hotade genom Mose att om de överträder Guds bud och lever i synd, då ska de decimeras, då ska de bli ett fåtal kvar, då ska de föras bort i fångenskap. Och så hände det ju också. Israels barn, alltså det Jakobs barn, efterkommande, för Jakob hette också Israel, de måste vara slavar i några hundra år i Egypten. Där stod de verkligen under förmyndare. De var inte fria. Men då Mose förde dem ut ur Egypten, sedan blodet på dörrposterna i det hus där de var skonade dem från mordängeln som gick fram och slog allt förstfött i varje hus, utom där det fanns blod på dörrposterna. Så då fick de sen gå ut ur Egypten och så räddades genom en märklig händelse.
När vattnet i havet delade upp sig i två väggar och de kunde gå torrskodda igenom ett hav. Medan egyptierna som kom efter dem dränktes av vattenmassorna. Det var verkligen ett oerhört under. Och det var just en beskrivning av hur Gud befriar sitt folk från träldomen. Det är också en beskrivning av hur Jesus har frälsat oss från syndens våld. Men ändå var Israels barn inte helt fria, för de kände en dragning till Egypten. När de blev hungriga, och de blev väldigt hungriga, för det var dåligt med mat i öknen, så då tänkte de, i Egypten fick vi äta. Där samlades vi kring köttgrytorna. Varför, Mose, har du fört oss ut ur Egypten för att dö här i öknen? Så knotade de mot Mose och mot Gud. Och så måste Gud straffa dem. Han straffade dem svårt. Så gav han dem ett sätt som de kunde bli befriade från sin synd. Han föreskrev att de ska offra. De ska offra flera gånger varje dag och under högtider. Och särskilt en dag i året på den stora försoningsdagen. Då ska Gud förlåta dem, tack vare det blod som finns i offret. Det här var ju enbart, eller det var en symbolisk framställning av Guds verkliga förlåtelse som han kom med i Jesus. Då Jesus gav sitt eget blod för oss på korset. De här offren, de här kalvarna och tjurarna som han offrade, som måste ge sitt liv. De kunde inte i verkligheten ta bort synden. Men genom att de hade en förebildande funktion för Jesus, så tog de bort synden. Och folket kunde igen lättade gå vidare och visste de har fått förlåtelse för sina synder. Det här offren var en del av förmyndarskapet. Slaven hade förmyndare över sig, liksom Guds barn så länge de var omyndiga. De var ännu inte myndiga. Så här bröt Guds folk trots allt mot Guds lag. Och Gud måste straffa. Han sa att om de avviker från hans lag som Mose gav dem, så ska det gå dem väldigt illa. De blev deporterade, de blev fördrivna till ett annat land. Där de måste igen vara slavar. Och Jerusalem, Guds heliga stad, förstördes. Och templet som hade byggts för att gudstjänsten ska hållas där, för att offrena skulle ske där, templet blev förstört i grunden. Hur ska det nu gå med löftet om Jesus? Jo, Gud lovade och han höll. Han såg till att det fanns en rest av det här folket, och i den resten av det här folket föddes Jesus. Precis som han hade lovat. Och det här skedde när tiden var fullbordad. Tiden var inne när Jesus kom. Gud hade bestämt en tid när förmyndarskapet har slut. När vi som är slavar blir fria. Och så sände han Jesus just då när tiden var inne. Gud har sänt Jesus till oss för att köpa oss fria från slaveriet. Han har gjort oss till Guds barn. Vi har fått söners rätt. Det finns nämligen en likhet mellan Israels folk och oss, som Paulus också säger. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Så länge vi slavar under Guds lag. Den heliga lag som säger att vi måste göra allt till punkt och pricka. Så är vi inte fria Guds barn. Det var på samma sätt som med Israels barn. Vi måste om och om igen offra och visa på att Guds barmhärtighet finns kvar. Den som är slav under synden och inte har sett Jesus kan gå under i förtvivlan. För hur ska man kunna göra allt det som Gud föreskriver? Det går inte att göra det fullständigt. Därför måste Gud ingripa. Och därför, när tiden var inne, sände han sin son. Nu ska vi ännu måla lite färger i den här texten, i följande bild. Och det syns kanske inte så tydligt, men det kanske hjälper oss lite att se hur fint Paulus beskriver det här att vi har fått bli Guds barn. Så vi får repetera de här starka vittnesbörden om Guds stora nåd med oss. Det första, det är den svarta färgen som talar om, alltså 1a. Så länge arvingen är omyndig, det är ingen skillnad mellan honom och en slav, trots att han är ägare till allt. Så här har människorna i alla tider varit underställda lagen fram till det att Guds Gud har köpt den fria. Och den som inte har fått se Jesus och den som inte har blivit döpt är ägare till den skatt som Jesus gav åt människorna när han dog på korset. Han dog för alla. Gud har förlåtit alla människor, alla deras synder. Han är ägare till allt. Men före den här frikännande domen så är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Men nu står det i sista raden, 1b. Är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Där är det nya. Är du son? Ja, det ska vi se mera på. De blå raderna, tvåan. Det talar om att den här som är omyndig står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. Gud har satt en dag när han frigör. Den dagen var när Jesus dog på korset. Och den dagen kommer också i vårt liv och det ska vi strax återkomma till. Alltså är du inte längre slav utan son. Hur får du vara en son? Varför? På vilken grund? Jo, för på oss personligen har Gud också bestämt en dag. Det finns ett tillfälle när vi har fått tas upp i barngemenskapen. Det var när vi döptes. När vi döptes blev vi Guds barn. För på ett annat ställe i Galaterbrevet säger Paulus: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. För alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätts Kristus. Där var den dagen i vårt personliga liv. Den dagen som Gud har bestämt. Sen har vi de gröna raderna. På samma sätt var det med oss så länge vi var omyndiga och var vi slavar. Men den följande delen av det här 3b säger: eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Situationen är annorlunda. Vi är inte längre rädda. Vi är inte längre under en fruktansvärd skräck att Gud ska göra slut på oss för att vi har syndat mot honom. Utan vi får tack vare att han har kallat oss till sina barn och döpt oss och gjort oss till sina barn, så får vi helt fritt gå fram till Jesus. Och vi får i hans namn gå in för Gud far och säga Abba far. Det vill säga vi får säga pappa. Pappa, hör på mig när jag kommer med det som jag önskar. Vi får önska vad som helst när vi kommer tillsammans med Jesus. I Jesu namn. Men vi måste också säga att här finns också den risken för oss att vi blir som Israels barn i Egypten. Och börja titta bakåt på den tiden när vi var slavar och tycker att det var egentligen många bra saker med det där slaveriet. De här som inte behöver gå i kyrkan och de som inte behöver läsa Bibeln utan som får göra allt möjligt. Ja, de har det roligt. De, verkligen, som får ägna sig åt världens glädje och världens nöje. Det är bara det att det slutar med fördärv. Det slutar med en fasa. För att bli vi djävulens barn på nytt, så då har vi ingen trygghet, ingen frimodighet inför domen när Gud ska sända Jesus till världen för att döma alla människor. Men det är ju väldigt onödigt. Eftersom vi har fått bli Guds barn. Tänk att då vända ryggen till honom. Kasta bort det som han kom för att ge oss. Det finns inget mera onödigt. Och det finns inget hemskare
mera tragiskt och fasansfullt än att vända ryggen till Gud och gå förlorad. Men nu säger Gud att vi är söner. Vi är Guds barn. Det är ord som jag redan citerar från Galaterbrevet 3. Vi som har blivit döpta till Kristus, vi har iklätt oss Kristus. Och han har sänt sin sons ande i våra hjärtan som gör att vi med frimodighet får be. Och be till Gud och räkna med hans beskydd. Och sen har vi ändå de röda och de lila raderna. De röda säger, när tiden var inne sände Gud sin son. Så att vi skulle få söners rätt. Jesus, Guds son, ger oss rätt att bli söner. Som är detsamma som Guds barn. För det finns i forna tider så fanns det en skillnad mellan en pojke och en flicka. Så att pojken ärvde mer än vad flickorna gjorde. Och därför så talar man ofta om sönernas rätt. Men idag är det samma. Och idag är det ingen skillnad mellan man och kvinna, mellan pojke och flicka. Utan vi har alla samma rätt att vara Guds barn. Så fastän det står söners rätt så betyder det vi har barnaskapets rätt. För att Gud sände sin son. Där finns det direkt parallellen. Och så har vi slutligen den här dagen som Gud har bestämt. Han hade många århundraden tidigare talat om det här för profeterna. Fast ingen visste den exakta dagen när tiden var inne. Då sände Gud sin son. Han föddes av kvinna. Han ställdes under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Slavarna och barnen som ännu inte hade fått den fulla rätten till sitt arv. Och sen har vi ännu en bild. Där sätter vi ännu lite mer färg på för att det ska bli tydligare. Den syns kanske inte via den här projektorn. Jag hade satt en annan färg där på övre delen och en annan på nedre. Men det står i alla fall i kanten. Slav under lagen. På den övre delen och på den nedre delen sönernas frihet. Den första delen av det här handlar om den tid när de ännu var slavar, slaveriet under lagen och hur Gud arbetar för att befria oss. Den andra delen av texten handlar om friheten från slaveriet, sönernas frihet, tack vare att Guds son Jesus kom hit i världen. Och det som han har gjort, det är det som är det centrala. Att han föddes av kvinna ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Och till allra sist ska vi ännu påminna oss vad som hände i Israels barn fastän de hade fått lagen som skulle vara en förmyndare för dem. Vi sa här redan tidigare, de längtade tillbaka till Egypten. Till slaveriet. Vi måste också tänka på att vi ännu inte är framme i himlen. Genast efter att Jesus hade fötts till jorden så kom angreppen från djävulen. Det var genom Herodes som dödade alla pojkar i Betlehem och ville också ta död på Jesus. Det kom på många sätt sen under Jesu liv. Frestaren, djävulen, frestade honom i öknen för att försöka överge den uppgift som han hade fått. Och vi kan vara övertygade om att under hans gärning, under hans 30-åriga liv så kom han många, många gånger att bli frestad och hade det svårt. Och så här är det ännu för oss. Därför att fastän vi har söners rätt så har vi ännu inte fått ut hela vårt arv. Vi har fått ett förskott på det. Vi får veta att vi är Guds barn. Vi får gå och be honom om krafter, om nåd, barmhärtighet. Vi får be till honom om att bli friska när vi är sjuka. Vi får be till honom för våra föräldrar eller våra vänner, våra släktingar som är sjuka. Och vi kan vara övertygade om att Gud har sin trygga hand över oss allihop. Men vi ska inte göra som Israel som längtar tillbaka till Egypten. Och börja tänka på att det här det kan inte stämma. Det är liksom barnsligt eller någonting sånt. Utan vi ska ägna oss åt att lära oss känna Jesus bättre. Vi ska lära oss känna Jesus, Guds son, bättre för varje dag. Därför behöver vi ha Guds 10 bud med oss, där han uttrycker sin vilja med oss, hur vi ska leva i vår vardag.
och som vägledning att kunna tjäna honom rätt i våra liv. Därför behöver vi förmana varandra att ge akt på Guds ord och påminna om vad det betyder att vara döpt för att vara Jesu egendom. Och så får vi be honom att vi ska få vara trygga på vägen när alla faror kommer. När barnen växer upp och blir ungdomar och ska ut i världen. Det är så många faror som möter. Vi ska minnas det. I Guds hand är vi trygga, men vi ska hålla oss till Guds hand. Vi ska söka oss till Guds ord, till gudstjänsten, till våra andakter, där vi får möta honom och där han kan göra oss fasta i tron, så att vi inte kommer bort från vägen. Det är Gud som har makt att bevara oss genom sitt ord och sin ande. Vi ska be om det nu. Käre Jesus, tack för att du kom hit till vår onda jord, för att du gav ditt liv för att vi skulle få bli arvingar till himlen. Hjälp oss att vi aldrig skulle kasta bort den gåvan. Och hjälp oss att också visa våra medmänniskor att den gåvan också gäller den. Tack för att du har gett oss ditt ord som är fast, som håller till dess att du kommer tillbaka. Hjälp oss att bevara det i våra hjärtan. I ditt eget dyra namn. Amen.